A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Market Makers presenteras återigen av tradingmäklaren IG. Nu kan du handla aktier dygnet runt 5 dagar i veckan med IGs turbovaranter Turbo 24. Och det här är ett listat värdepapper med synlig orderbok som handlas courtagefritt i ett ISK-konto. Du väljer hävstång själv och kan handla direkt från grafen. Och med hjälp av den inbyggda turboräknaren blir din trading ännu lättare då du kan se det förväntade priset på din Turbo 24 i relation till underliggande marknad.
Öppna Turbo 24 ISK-konto på IG.com eller ladda ner IG-appen för att komma igång. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
Vi säger stort tack till IG.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, they really pressed it down and say the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian? Har du känt av att börsen har stigit lite högre eller har du fortfarande inte hittat din kod eller till Avanza?
Jo, börsen har stigit högre och krypto har stigit ännu högre. Vi såg ju en all time high på Solana som vi snackade om för några veckor sedan häromdagen. Var väl uppe där runt $215.
Ja, det tog en vecka ungefär efter vi släppte vårt avsnitt. Sen fick den en rejäl fart alltså. De var lite senare i USA på att lyssna på vår podd.
Ja, hela marknaden var uppe och det var ju helt galet när man såg både Bitcoin och Ethereum. Ethereum korsade 4 000. Bitcoin var väl uppe där på, jag kommer inte ens ihåg.
68 000 någonting va?
68 000, ja det var helt extrema summor. Och det var inte länge sedan, det var väl ett år sedan Ethereum handlades för $300.
Ja.
Gå snabbt i kryptovärlden.
Ja, det var ju 2017 tror jag beställde en mugg där det står Bitcoin $100,000 på. Men snart kanske vi är där. Jag kan få ta fram den där muggen.
Ja, det var ju en officiella Market Makers-muggen.
Exakt.
Bitcoin 100 000, hahaha. Och så det kan ju eventuellt ske relativt snart.
Ja, precis. Och apropå Bitcoin och apropå all time high så har väl Tesla gjort nytt all time high, upp över $1,000 per aktie och dessutom ett market cap på över $1 billion. Det är inte dåligt. Och det som är intressant där, anledningen till att jag lyfter Bitcoin, dels har ju Tesla en del Bitcoin i sin kassa, de har ju konverterat kassa till Bitcoin, men det är också rätt intressant att kolla på grafen faktiskt, hur väl Teslas aktie korrelerar med Bitcoin-priset. Det är nästan till 1-1. Det är ganska intressant faktiskt. Undrar man om det är typ samma spekulanter som sitter där eller om det är något annat som driver det, eller om det är en allmän riskviljeindikator kanske.
Ja, de hade väl, jag läste någonting om att de hade halva Volvo Cars omsättning fick Tesla in i bitcoin förra året. Så att,
men det var väl så, förra kvartalet
sen,
så var det ju,
sen de köpte bitcoin.
Ja, precis, så förra kvartalet så var det ju enorm vinstökning för Tesla, och det var ju bara för att bitcoin hade gått upp så mycket i värde. Så att jag tror att det var ett klokt beslut kanske av Elon att stoppa in så mycket i bitcoin. Generellt är det ju också stora inflöden på börsen just nu, och vi går in i en intressant period som jag pratade om förra veckan var det väl. Dels är det en, liksom tittar man på säsongsmönster så är ju aktier en vintersport som det så fint heter, så att det brukar gå bra de här månaderna som kommer. Dessutom ser vi ganska stora inflöden just nu. Närmare 20 miljarder dollar går in varje dag den här veckan in i aktier och fonder enligt Goldman Sachs. Och dessutom, det som är intressant här nu är att det kommer ut, nu har vi liksom rapportperioden. Inför rapporterna så får inte företagen göra återköp på samma sätt. Man har blackout-perioder. Och nu försvinner den ut, och nu i och med att man lämnar rapporter, då går de här återköpsprogrammen igång igen. Så att även där lär man få se ett tryck förhoppningsvis på aktier, att de köps upp av företagen själva. Det är ju framförallt i USA som det är väldigt aktivt med återköp. Generellt, apropå inflöden, tyckte jag var intressant. Jag såg en siffra också från Goldman. Kollar man generellt på globala, liksom, på aktier framförallt och fonder, så har man haft över $1 billion i inflöden senaste året, senaste 52 veckorna. Och det är faktiskt det största inflödet någonsin vi har sett på en, liksom, ett år, så att säga. Tittar man innan det, alltså den föregående bästa 52 veckors perioden, så låg den på plus $250 miljarder. Så vi har alltså fyra gånger mer under 2021 då. Så att det har varit enorma inflöden och ett enormt intresse för aktier. Vi får se var det slutar någonstans. Men just nu känns det ju väldigt håsigt från många håll.
Ja, förståeligt efter 2020. Jag läste nyligen att 6 miljoner nya konton öppnades förra året i USA, varav 1 miljon var hos ungdomar som snittade 19 år.
Ja, och då kan man förstå att bitcoin och Tesla går upp kanske. Det brukar där är populärt. Dessutom skickades ju sådana stimulanscheckar förra året i USA. Alla fick väl vara 6 000 kronor eller något sånt där, som väldigt många då stoppade in.
Ja, snitt Robin Hood-kontot ligger på $240, så det var väl en del av det som åkte in rakt in på Robin Hood.
Det var ju faktiskt, apropå just det, det var väl, han är rätt rolig, Dr. Parik Patel, ett satirkonto på Twitter som är riktigt kul. Han skrev någonting om att han hade tagit fram en ny riktkurs för Tesla för ett tag sedan. Han skrev att min nya riktkurs för Tesla är $1,200 per aktie. Det är priset jag kommer fram till att jag tog det nuvarande aktiepriset $600 och lägger på stimulanschecken på $600. Och än så länge har han ju rätt. Det börjar ju närma sig $1,200 nu. Men vi ska inte prata Tesla, vi ska inte prata bitcoin, utan vad ska vi prata om idag? Vi går ju verkligen tillbaka till gamla värdebolag här, eller? Eller någonting helt annat än den här digitala tecken vi brukar prata om.
Ja, för så här tänker vi, va? Evo upp, bitcoin upp, ethereum upp. Ja, då har vi ungefär 90% av våra lyssnare i portföljer. Och vad ska ni göra när ni är ekonomiskt fria? Ja, det är ju friluftsliv. Ni ska köpa en husvagn och dra ut. Så vi ska snacka två stycken husvagnscase. Och det är faktiskt inte värdebolag det här, utan det är Garp-case som gäller. Ett lite intressant techbolag i Camplify. Skulle kunna säga att det är ett Airbnb för husbilar. Och sen även svenska Dometic. Blir riktigt spännande. Men kom ihåg, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podcasten. Vi berättar bara om vår process, vad vi kikar på just nu och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Som vanligt är vi också sponsrade av nbx.com som erbjuder säker och professionell handel av kryptovalutor på deras plattform som är fullt försäkrad. Hör noga, fullt försäkrad och godkänd av norska Finansinspektionen.
Nu lanseras det tre nya tokens, Link, Matic och Uniswap, förutom de stora kryptovalutorna som Bitcoin och Ethereum. Letar du en seriös plattform för att äga krypto långsiktigt, besök då nbx.com/mm. Alltså nbx.com/mm.
Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange.
Vi är denna vecka sponsrade av Bricknode som är på väg till börsen. Och Niklas har pratat med deras vd och grundare Stefan Willebrand om noteringen.
Då säger jag välkommen till Stefan Willebrand som är vd och grundare av Bricknode. Välkommen Stefan, vad ska ni på Bricknode göra nu?
Tack så mycket. Jo, vi ska ut och lista oss på börsen på First North och ta nästa steg kan man säga i Bricknodes tillväxtresa och verkligen göra det här tillgängligt för allmänheten.
Och vad gör Bricknode för någonting?
Ja, Bricknode tar hand om allt det där tråkiga på baksidan som alla finansbolag måste hantera. Det är ju att det rullar ut en våg av molnifiering som jag säger inom finansbranschen. Och alla nya tjänster som kommer måste ha all hantering av transaktioner, konton, allt det här på baksidan för att kunna fungera och tillhandahålla en tjänst. Så vi tar hand om allting sånt i en molnplattform helt enkelt som vi har byggt.
Och hur stora är ni ungefär? Och vilka, har ni några kunder ni kan nämna så? Mm.
Vi har ju ett antal kunder över olika delar av världen. I Sverige mycket, det kan vara East Capital, Svenska Fribrevsbolaget, lite olika uppstickare och även traditionella bolag. Sen har vi ett internationellt bolag som vi fick ganska nyligen, TBC Capital heter de, i Georgien. Som en del av en bank där som ska starta en internetmäkleri. Och då måste man ha ett system på baksidan som de helt enkelt måste plugga in till. Och det är vi.
Och vad gör er unika här jämfört med kanske konkurrenter? Eller hur ser marknaden ut liksom?
Vi har ju en helt annan flexibilitet än vad som finns på marknaden. Jag kommer själv från en tradingbakgrund där jag byggde algo-trading-system helt enkelt. Och i den businessen så insåg jag att baksidan av finans är inte alls i kapp framsidan. Så att när jag typ tradade, och jag tradade för kanske 50 kunder, då var jag tvungen att sitta och splitta upp alla de affärerna på baksidan, annars fick min mäklare göra det manuellt. Och då byggde jag system för det. Och då tänkte jag att här måste det finnas någonting som kommer förändra sig. Så att vi byggde helt enkelt Bricknode, startade 2010 och tog fasta på det här att effektivisera baksidan av finans. Så det är så vi kom in på det från en personlig synvinkel kan man säga, som man upptäckte ett problem. Och att fler hade säkerligen behov av samma grej. Så vi är ett operativsystem för finans.
Och nu ska ni notera som sagt, ni gör ju en nyemission på ungefär 30 miljoner kronor i samband med det. Vad ska ni använda de pengarna till och hur ser värderingen ut efter det?
Ja, vi har ju byggt det här under många år för att verkligen fokusera på de första kunderna vi fick in. Och bygga en skalbar affär helt enkelt. Och sen har vi startat den internationella expanderingen med att få in vissa kunder från olika länder. Och större delen av de här pengarna vi tar in nu är till för att verkligen bara fortsätta den resan och tagga upp ytterligare på tillväxten. Och IPO:n, den är ju baserad på 175 miljoner i värdering. Vi har ju genererat ganska mycket pengar historiskt sett och 2020 så kom vi upp till en kassaflödespositiv situation. Vi går ganska lägligt utifrån pandemin och allt som kom in. Och då kunde vi egentligen ta nästa beslut om att nu tar vi nästa investeringsfas för att faktiskt dra upp tillväxttakten. Så vi har gått från kanske tidigare ligga på 15% tillväxt per år till att nu komma upp och ligga på 45%. Så att det är en radikal skillnad i både body i bolaget och hur mycket affärer vi nu genererar.
Finns det några skalfördelar där man kan tänka sig, som du säger, om ni har gått över till kassaflödespositivt, hur tror ni marginalen kommer se ut framåt?
Ja, nu blir det ju så att nu, när vi taggar upp själva tillväxten så går vi också ner och bränner pengar igen. Men det är ju helt enligt, det är därför vi tar in kapitalet i emissionen. Så att närmsta året kommer vi ha minusresultat igen, men tillväxten räknar vi med motsvarar den satsningen. Så att det är där vi satsar och det är tillväxtökningen på omsättningen som är första steget nu jag tänkt.
Och teckningsperioden pågår ju nu från 22 oktober fram till den 1 november. Första handelsdag planerad 9 november på First North som sagt. Någon sista grej du vill skicka med våra lyssnare? Vad är det som man ska tänka på när man tänker på Bricknode?
Som investerare kan man ju säga att genom Bricknode får man ju den här exponeringen mot många olika segment inom finansmarknaden. Och kan vara med på den här globala digitaliseringen. Och det är som samma sak som när Microsoft gick ut i början på PC-revolutionen och fick en del av varje PC som såldes utan att ta risk i varje enskilt PC-märke. Den effekten får man på samma sätt via Bricknode och den oerhör stickiness i affären. Du har också den här intäktsmodellen som baserat på abonnemangsintäkter och även att vi hänger med i våra kunders tillväxt utan att vi får betalt per konto och så vidare.
Vart går man nu in och läser mer om er om man är intresserad av att veta mer?
Ja, det är på bricknode.com och vi kommer också finnas med på de här listorna för nya erbjudanden hos Avanza och Nordnet, så det är huvudsidorna. Men på bricknode.com, där lägger vi ut det under nyheter och startar teckningsperioden då den 22, precis som du sa.
Det är ett stort tack och lycka till med noteringen.
Tack så mycket.
Ja, som sagt, nu är det dags för friluftsliv. Så på med Patagonia-västen så drar vi ut i skogen. Och varför är friluftslivet så intressant? Ja, det är ju så att friluftstrenden växer sig starkare och starkare. Inte minst när så många människor har suttit inlåsta i nästan 2 år på grund av pandemin. Och det här går ju också hand i hand med det här strukturella skiftet mot hälsa och fitness. Folk vill ännu mer än någonsin ha ett sixpack. De vill leva längre. Dessutom ökar ju intresset för hemmasemester. Det är inte längre lika lockande att hoppa på ett flygplan och åka till Thailand, utan många vill vara och semestra till exempel i skärgården eller i skogarna.
Jag tror snarare folk vill ha ett kallt sixpack i den här rullande kylen man kan ha ute på altanen från Dometic.
Ja, i alla fall de som lyssnar på den här podcasten. Lite intressanta siffror innan vi drar igång. Det här är i och för sig från USA, men troligtvis korrelerar det rätt väl med resten av västvärlden. Cirka 60% av amerikaner deltog i minst en friluftsaktivitet under 2020. Det skulle man inte kunna tro, men det är faktiskt sant. Varav 31% för första gången. Det kan man däremot tro. 10,1 miljoner nya hushåll kampade för första gången 2020. Och 4,3 miljoner nya hushåll förväntas göra det under 2021. Så folk vill ut i det vilda. Folk vill brottas med kängurur och renar.
Och de vill göra det fräscht också. Det har ju ibland blivit stort med det här med glamping, glamorous camping och så vidare.
Vi drar igång här med första bolaget, Camplify. Och Camplify är en australiensisk P2P-marknadsplats för uthyrning av husvagnar. Tänk Airbnb för husvagnar. Och det här är ett rätt litet bolag, nynoterat. Grundades för 7 år sedan, noterades nu i somras. Market cap är på cirka 120 miljoner australiensiska dollar. Och trader på ASX, alltså australiensiska börsen. Vill du nå dit så går du in via DeGiro.
Går säkerligen att ringa sin mäklare också.
Det som är intressant här för Campify är att de ligger bra till för normaliseringen nu, Australien och till exempel Nya Zeeland. Efter 1,5 år av lockdowns. De har ju haft en väldigt, väldigt stark lockdown-kultur, om man kan säga så, i Australien. De har haft den här Corona Zero, eller Zero Covid. Betyder att, ja, de vill inte nå en viss gräns. De vill ju att ingen ska ha corona.
Nej, det har väl varit lite så. Nu har man bara sett liksom, kanske då lite förvanskade mediebilden av det. Men där har det varit känt som att det är så att får de ett fall så stänger de ner hela landet. Och man ser också ganska mycket video på nätet med poliser och så vidare som är väldigt brutala, får man väl säga ändå, mot folk som inte har mask på sig och sådana saker. Så det har varit väldigt, väldigt hårda mot covid.
Exakt. Men nu framåt Q4, när de flesta blir dubbelvaccinerade, så förväntas man släppa på de här restriktionerna. Och om det är någonting som folk då har är ett uppdämt behov för att vara ute i friheten. För det är ju så att Australien har en väldigt stark husvagnskultur och husbilskultur sedan innan. Det finns cirka 800 000 husvagnar och campingbilar i Australien. Den underliggande marknaden växer cirka 5% year on year. Och Australien är ju Campifys största marknad och cirka 95% av omsättningen kommer därifrån. Och en stor anledning till varför den här plattformen är intressant och varför den faktiskt fungerar är att husbilsägare, de använder bara sin husbil i snitt 41 dagar om året. Och faktum är att 51% av ägare tenderar att sälja av sin husbil efter en relativt kort tid för att man får ut för lite användning av husbilen. Och delvis också på grund av ekonomiska skäl. Det blir jäkligt dyrt att bara ha den stående. Det är en depreciating asset, så att säga.
Ja, men det är lite samma tänk ju som med Airbnb, som du säger. Att man har kanske en sommarstuga eller någonting. Och den är man bara där några veckor om året. Och då kan man hyra ut den resten av tiden. Så det är ett väldigt enkelt koncept och smart koncept att bygga på det sättet, tycker jag.
Och det är det här som Camplify då löser. Man håller på att expandera. Nya Zeeland, Spanien, UK. Man planerar andra europeiska länder också. Och här finns det hundratusentals husbilar i varje land. Jag tycker inte man ska fokusera fullt ut på det här. Fortfarande är man ju väldigt fokuserad på just Australien. Men likt Airbnb så kopplar man ju dynamiskt ihop uthyrare och de som vill hyra. Man gör det på ett sätt så att alla transaktioner är säkra. Hyr du ut din husbil eller husvagn så kan du vara säker på att de som hyr den kommer ta väl hand om den. Och för det här tar då Camplify cirka 10-15% i booking fees. Man tar 5% i listing fees, några procent högre om man vill ha extra försäkring och så vidare. Och sen kan man även ta en försäkringsavgift av den som hyr. Man har även lite olika affärsområden. Man tar till exempel en $900 årsprenumeration av husvagnsägare som vill kunna hyra ut mer än 45 dagar om året, så kallad premiummedlemmar. Och man har en marknadsplats för försäljning av husvagnar och husvagnsprodukter. Man har GPS-tjänster som man ska kunna hålla koll på sin husvagn, vart den är, så att ingen smiter med den. Så det här innebär att man har flera business models, men det som växer snabbast, det som egentligen är mest intressant just nu, är ju deras rena uthyrningsmodell. Viktigt att påpeka här att Camplify har noll lager, så även om vi säger att de har ett ben där de säljer husvagnar och husbilar, så betyder inte det att de tar in ett lager som de säljer, utan det här är också en marknadsplats.
Det är som Blocket, ja.
Exakt.
Allting är egentligen peer-to-peer hela tiden här, så att Camplify äger ju ingenting.
100%, 100% peer-to-peer. Det som är intressant här är att uthyrare, alltså de som hyr ut sina husvagnar, de tjänar mellan 4 till 9000 australiensiska dollar om året. Och det kanske inte låter så mycket först, men så tänker du att en husvagn, när du köper den så tickar den bara ner i värde så fort du har köpt den. Och majoriteten av åren står det bara i din trädgård eller garageuppfart. Så att det är rätt trevligt för många att kunna hyra ut den här.
Det är ändå 2 Ethereum om året.
Ja, eller 2 MacBooks.
Exakt.
Och det som är intressant med Camplify då är att de tar hand om allting. Det är kontrakt, det är marknadsföring, det är försäkringar, det är transaktioner. Och man har cirka 6 000 husvagnar på sin plattform just nu. Och cirka 70 000 så kallade hyrare, sådana som är intresserade av att hyra husvagnar. Och 20% av de här är recurring. Och då ska man sätta det här i perspektiv, det är cirka 1% av Australiens husvagnar på plattformen. Det som också är intressant är att det har poppat upp ungefär 1000 företag här som sysslar med att hyra ut husvagnar, men gör det via Camplifys plattform, eftersom det är så smidigt för dem, eftersom de tar hand om all backend-göra.
Det där är ju riktigt smart. Alltså det som är grejen med den här typen av företag är uthyrning på det här sättet och generellt peer-to-peer-plattform på nätet är ju inget nytt. Vagnsuthyrning är inte heller något nytt. Fördelen med Camplify och den här typen av bolag är att det inte är resursintensivt. Alltså, man äger ju inga tillgångar själv och dessutom får de en enorm nätverkseffekt egentligen av det. Precis som Blocket är liksom, de äger ingenting själva, du lägger bara ut annonsen och de har då ytan som folk kommer se din annons på. Och du vet att lägga ut den på Blocket så är varan såld inom några timmar. Och det är svinsmidigt och det är ännu mer intressant tycker jag när det byggs företag kring plattformen. Samma sak på Amazon, där byggs det upp bolag som säljer sina produkter på Amazon. Airbnb är också ett tydligt exempel där det byggs upp företag som jobbar med städning, nyckelutlämning, alla de här sakerna av din lägenhet eller boende som du hyr ut. Så att du behöver verkligen inte göra någonting, det blir helt passivt. Du behöver bara äga någonting, ett boende, och sen hyr ut med Airbnb, låter något annat företag ta hand om städning, nyckelutlämning och så vidare som jag sa. Och det här är ju samma sak som byggs upp till det här och det stärker ju Camply plattform hela tiden. För de blir ju bara positivt att folk hänger på det här och gör plattformen bättre och mer en helhetsplattform liksom. Så jätteintressant. Dessutom är man inte låst till en plats och så vidare, så det är någonting som finns liksom enkelt över hela landet.
Exakt. Och som du säger, det är ju ingen ny grej att hyra ut campingvanar och så, men sättet de gör det på är nytt. Men det sagt så är de ju inte de enda på marknaden. Det finns många konkurrenter. Det finns Outdoors i Nordamerika, Yescapa i Europa, Sherry Camper i Australien. Fördelen här är att Camplify har så mycket högre inventory, alltså de har fler som vill hyra ut, de har fler som har hyra, att de får en markant större marknad än lokala konkurrenter. Och det ger dem ju en edge, som Niklas säger. De får ju en mycket bättre nätverkseffekt. De får igång sin flywheel och nätverkseffekten, den växer exponentiellt.
Precis, det är väldigt svårt för det jag ska säga. För desto större du försprång får från dina konkurrenter, desto mer utökas försprånget. För om det är så, man vet att det går inte att skapa en konkurrent till sitt i Blocket idag. För du vet att om jag lägger det på Blocket, då kommer det bli sålt. Och därför finns ingen anledning att våga prova en ny plattform.
Exakt. En sak man kan ställa sig undrande till är det här Uber för husvagnar eller är det Airbnb? Jag anser att det är mer som Airbnb. Det är mycket svårare att konkurrera. Det finns mycket mer som händer behind the scenes än för till exempel Uber. Hur kan man se på det här? Ja, men tänk dig Uber till exempel. Hur många konkurrenter kan du nämna på rak arm? Jag kan nämna Lyft, Bolt. Ja, det var väl de två i och för sig. Men jag kan inte nämna så många till Airbnb. Och det är helt enkelt för att det krävs otroligt mycket mer för att bygga upp en bra marknadsplats likt Airbnb än vad den gör för Uber. Och de här tjänsterna är rätt svåra att replikera. Camplify ger extrema fördelar, speciellt om man endast hyr ut via dem. Och de enda spelaren i Australien som har till exempel den rätta typen av försäkring, så att du som hyr ut kan känna dig helt säker med att hyra ut din husvagn. De tar hand om allt det bakomliggande. Man har ett datadrivet team som tar fram nya lösningar hela tiden till användare. Dessutom har man extremt stort brandname. Och brandname betyder nog väldigt, väldigt mycket för husbilar. Det kanske till och med betyder mer än vad det gör för lägenheter. För att Australien är rätt stort och det är nog rätt lätt att åka iväg med en husbil. Det är rätt svårt att åka iväg med en lägenhet.
Det är faktiskt så här, man vet alltid var ens brevlåda bor när det gäller lägenhet.
Dessutom är Camplify också mycket bättre kapitaliserade än många andra startups i, och mindre spelare i Australien som vill göra liknande grejer. Man ska även påpeka att Outdoorsen, de försökte ta sig in på australiensiska marknaden, men de lyckades inte, och det var just på grund av Camplifys branding och deras brandname. Så man ska ha det i åtanke när man kollar på det här caset, att brandname är otroligt viktigt när det kommer dels till friluftslivet, dels till campinglivet och husvagnslivet. Ja, siffrorna då? Man har ju sett då en tresiffrig kagge de på senaste tvåårssnittet. Varför tvåårssnitt? Jo, 2020 var ju lite annorlunda år. Så man får snitta 2019, 2020, 2021. Flittillväxten som det heter, alltså det är mängden husvagnar som finns på plattformen, växte endast 45%. Och det här är ju coronapåverkat då Australien som sagt har den här noll-corona-policyn. Det har ju såklart påverkat, men jag tycker trots det att 45% ändå är rätt bra. Restriktionerna förväntas ju som sagt lyfta sig Q4. Allmänt ska man ju säga som med alla nynoterade företag att det finns inte så mycket siffror. Det här företaget är inte så bevisat än. Det har ju trots allt bara funnits i 7 år. Uthyrningen har cirka 85% i bruttomarginal. Totalt vägs det här ner av andra segmenten som fortfarande håller på att komma online så att säga. Långsiktigt är det rimligt med cirka 60-70%. EBIT-marginal på cirka 30%. Ska notera att de har ju en snitt bruttomarginal på 70% redan nu. Ja, så leker man med tanken på att Camplify tar cirka 10-5% av australiensiska husbilsmarknaden. Ja, då skulle man dra in cirka 50 miljoner australiensiska dollar i omsättning om året. Och det här är ju upp från, ja, nu är det under 10 miljoner dollar, strax under 10 miljoner dollar. Och det här skulle innebära en EV-sales på cirka 7 för 2022 jämfört med cirka 20 för Airbnb och cirka 13 för dagens värdering. En väldigt intressant grej som jag inte vill missa innan vi hoppar vidare på Dometic är att CAC, alltså Customer Acquisition Cost, hur mycket det kostar att få in en kund för bolaget, är extremt låg. För uthyrare är det 110 australiensiska dollar och endast 10 för de som vill hyra på plattformen, vilket är faktiskt helt otroligt. Jag har aldrig hört en CAC så låg för så här typ av bolag.
Då ska man slänga in lite brasklappar här då, förstås. Och dels är det ju så, ja, de ska ju då i så fall nå den här typen av andel av australiensiska husprismarknaden. Det är fortfarande, kan man tycka, ganska höga EV-sales-tal. Men andra sidan, som du är inne på det med Airbnb, värderas till EV-sales 20. Och det är väl det man får jämföra mot, någonstans mot att säga, okej, men man får hänga upp det på det. I så fall får man jämföra med peers. Dock tycker jag kanske att man ska ha någon form av lite Australien-rabatt här. Jag har inte stenkoll på australiensiska marknaden, men amerikanska börsbolag är ju generellt högre värderade än resten av världen. Så att, lite sånt får man väl ta med sig också.
Ja, exakt. Och, men så är det alltid med så här nynoterade bolag och lite förhoppningsbolag så att säga. Du har ju den här execution risk. Du har ju supply risk att det inte kommer fler på marknadsplatsen. Eller tillräckligt många som man hade räknat med. Konkurrensrisken kanske hårdnar. Och det är inte så otroligt med tanke på den låga kacken de har. Det lär dra till sig en rejäl mängd konkurrenter, så att CAC över tid lär gå upp.
Ja, och samtidigt är det så här, det är svårt att slå sig in på när någon har fått en så etablerad ställning. Det är precis som vi har sett, som jag sa, med Blocket, som är jättesvårt konkurrerat. Det enda egentligen som har haft någon form av impact kanske är ju Facebook Marketplace, och då pratar vi alltså om en gigantisk amerikansk jätte som har varit att lansera ett verktyg, och ändå håller sig Blocket väldigt starkt. Ja. Nej, jätteintressant case, och väldigt intressant med den här typen av plattformsbolag som står emellan och löser ett problem som många har helt enkelt. Men vi går vidare på ett annat bolag som löser en helt annan typ av problem.
Ja, vi vandrar inte långt bort från husbilar, för vi ska ju prata Dometic.
Precis, vi går vidare till de produkter som blir, den som tillverkar produkterna som blir uthyrda på Camplifys plattform.
Exakt, tillverkar och säljer produkter för användning i fritidsfordon, lastbilar, fritids- och arbetsbåtar samt tillbehör. Och det här är ju väldigt brett, men det rör sig om allting från mat och dryck, energi och styrning, säkerhet, hygien. Alltså vi snackar alltså ACs, det är toaletter, det är tvättmaskiner, vattenrening, kylboxar. Men fokuset här ligger på leisure.
Ja, jag har framförallt spanat in den här baren som sagt, som man kan rulla ut, ha på altanen till exempel, med inbyggd kyl och så vidare.
Exakt, för det är ju så, köper du ett hus, ja, då behöver du en vattenberedare, kylskåp, du behöver spis. Och det behöver du när du har en husbil också. Och framförallt måste de här vara specifikt tillverkade för husbilen, för att de ska klara av gupp och stötar längs vägen. Och du ska ju helst ha olika sätt att få el på, beroende på vad kunden vill ha. Ska det vara gas, ska det vara liksom en speciell watt och så vidare. Ja, ni förstår. Det som är intressant här då är att enligt Dometics Senior Vice President, så idag när du ser en husbil på vägarna så har den antagligen minst en Dometic-produkt i sig. Antagligen har den rätt många Dometic-produkter i sig. Och det visar ju på kraften bakom det här märket.
Nej, precis. Man är ju en global marknadsledare inom det här mobile living och de nischer som finns inom det. Och huvudkanalen för försäljning sker ju dels via OEMs, alltså de som bygger husbilar och så vidare och ställer in det här. Det är ungefär 52% omsättning. Och sen har man eftermarknaden och det är ungefär 36% omsättningen. Men man har också senaste åren börjat jobba mer och mer med att gå direkt till konsumenten, till exempel via onlineförsäljning. Och det här står för idag ungefär 12% av omsättningen. Målet är att ha 50% av omsättningen utanför OEM, alltså tillverkaren av husbilar och så vidare.
Och det är förståeligt, för att då skiftar ju makten över till Dometic.
Precis, för annars kan ju husbilstillverkarna bara byta till en annan tillverkare rent tekniskt, och då är plötsligt, tror jag också, att andelarna de har kvar på eftermarknaden och så försvinner också, för att då folk kanske vill gärna ersätta med det de har. Dessutom har man gjort lite intressanta förvärv också. Kanske kan det bli någon form av serieförvärvare in the making här, och då ska ju multiplarna upp, eller hur?
Exakt.
Man förvärvar bland annat Iglo. De tillverkar kylboxar, är marknadsledare inom det. Senaste 12 månader omsatte de runt $400 miljoner. Det var dessutom med en kraftig tillväxt då, eftersom det har varit en hög efterfrågan på den här typen av produkter. Ganska goda marginal har de också. Sen har man också KDAC som har köpt upp. De omsätter runt €17 miljoner, så ett betydligt mindre företag. Men även där, intressant tillväxt och framförallt väldigt starka marginaler som kommer påverka Dometics EPS positivt framåt, ser man också. Och båda de här förvärven är ju jätteintressanta eftersom det gör att man breddar sortimentet. Du får in helt plötsligt andra typ av kylprodukter, kylbox och så vidare. Och framförallt grillar och den här typen. Så att det handlar ju om att försöka äta mer av den här outdoors-kakan, kan man väl säga.
Och som du förstår så korrelerar ju Dometics business med friluftslivet. Vanliga år, alltså inte pandemiåret, så kommer cirka 50% av försäljningen från husbilsegmentet. Cirka 25% kommer från marina segmentet, alltså till exempel båtar. Och sen utgör andra fordon, minibarer, kylar och så vidare cirka 10% av omsättningen vardera. Och man växer ju rätt kraftigt, må man säga. Man finns nu i 4300 affärer worldwide. Man har växt sin närvaro med 42% sedan 2020. Det är rätt imponerande. Och framförallt så rampar ju Iglo upp ens närvaro i USA markant. Man finns också hos över 50 stycken e-handlare. Och här har man ju ökat sin närvaro med cirka 50% under 2020. Och någonting som är väldigt, väldigt intressant är hur bra det går för deras direct-to-consumer-kanal. Där har man växt sales med 66% under Q3 som släpptes för någon vecka sedan. Och man har lanserat den i USA och Australien, och man satsar nu på att lansera den bredare i Europa. Man satsar även på en hel mängd nya produkter hela tiden, känns det som. Det är liksom, man ska in i husbilsvärmemarknaden med en ny combo-heater som man både kan värma luft och vatten, speciella AC-produkter, nya båttoaletter, ja, allting. Och det ska se väldigt snyggt ut, det ska vara väldigt kvalitativt, det är liksom Dometic-stämpeln. Som sagt finns det ju så här pent-up demand för friluftsliv, och det här lär ju gynna allting från husbilar till båtar, vilket i sin tur gynnar Dometic. Och det man ser är ju en extremt stark efterfrågan, och det leder ju till ökad backlog och starkt, troligtvis stark kommande tillväxt de kommande åren. Dometic har meddelat ju nu i sin Q3 att de hade extremt stor backlog, all time high. Och med det sagt så kommer tillväxten troligtvis vara fortsatt stark under 2022 och framöver. Industrin, och som alla andra industrier, har ju haft det svårt under 2020-2021. Vi har ju sett den här supply chain disruption. I stort sett alla bolag har haft bottlenecks i sin supply. Har du försökt få tag i en iPhone 13? Helt omöjligt. Men det ska tydligen vara relativt lugnt för Dometic, men det är såklart fortsatt en risk framöver eftersom det, likt alla andra företag, kommer påverka deras tillväxt.
Ska vi kolla lite siffror för det här bolaget då? Hur går det för Dometic egentligen, och vad får man pröjsa för det här då? För det är ju ett otroligt intressant bolag. Det är en väldigt stark moat. Snygga produkter är det faktiskt också. Jag vet, Alexander Eliasson på Twitter bland annat skrev ju mycket om Dometic och la upp en del riktigt krispiga bilder.
Ja, det här är ju sannoliken ett GARP-case, alltså growth at reasonable price. Och det är inte på ett sätt som vi brukar säga och skratta lite, utan det är verkligen ett GARP-case. Omsättningen är upp 24% year on year, varav 11% organiskt. Vinsten är upp 70%. Som sagt, här kommer också in prishöjningar framöver. Du har tomma lager hos kunder, du har stark orderbok, som sagt all time high. En riktig liksom, backloggen är helt sjuk. Och man har gjort 8 stycken förvärv year to date som över tid kommer dra upp omsättningen ännu mer. Så enligt börsdata ligger bruttomarginalen nu på 31%, EBIT-marginal på 14% och vinstmarginalen på 7%. EV sales ligger strax över 2 och en EV EBIT på 15. Man har en förväntad vinsttillväxt för kommande året på cirka 40% och det ger en EV EBIT runt 12. EV EBIT runt 12 för ett bolag som växer cirka 20-30%. Det är inte illa pinkat.
Och för de som gillar P-tal så handlas det till P-28 då. Så det kan väl låta ganska saftigt. Men man får också 2% direktavkastning ungefär. Och med tanke på att man växt 70% här senaste då, året, så har man ju ett extremt lågt P-tal. Men det är frågan där hur vinsten kan fortsatt växa. Om det kan vara så pass starkt. Det är väl där de tvistade lärde.
Ja, det som är intressant med det här caset är också om man fortsätter med de här aggressiva förvärven. Om man får en serieförvärvningsmultipel. För det man ser är att de värderas ju under i stort sett alla andra serieförvärvare på börsen, som till exempel Nibe.
Jag tycker att det dock är lite kanske att stretcha att det ska bli någon form av serieförvärv-case. Nibe har ju framförallt också fått någon form av ESG-stämpel som har gett dem de här sjuka multiplarna. Dometic däremot skulle ju definitivt kunna ha någon form av kvalitetsstämpel kanske som driver upp lite grann. Men vet inte, jag ser inte personligen kanske att multiplarna ska upp så mycket. Däremot är det ju snarare att det är ett väldigt bra bolag som kan nå en uthållig tillväxt och fin lönsamhet.
Vad mer kan man önska sig? God tillväxt till en hyfsat billig prislapp. Ja, inte så mycket mer. Framförallt på det så har man också stort insiderägande för den här typen av bolag. Så allt som allt tycker jag att Dometic är jätteintressant case.
Ja, och som vanligt så ska vi kolla om vi har en ägande. Jag äger inte varken Camplify eller Dometic. Däremot har jag varit sugen på Dometic länge. Jag vet som sagt, som jag sa, att Alexander Eliasson skriver mycket om det och han är väldigt duktig på stockpicking. Men jag har faktiskt inte doppat tårna i Dometic någon gång.
Nej, jag äger faktiskt inte någon av de här bolagen heller. Någonstans får du vara nog med bolag i portföljen. Äger 4 stycken nu, så att det är lite på överkant.
Man ska inte diversify, som det heter.
Exakt.
Oavsett, inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Apropå sponsorer vill vi såklart rikta ett stort tack till IG.com, tradingmäklaren med bland annat Turbo 24, så du kan handla dygnet runt om du är intresserad av det. Kolla också in nbx.com/mm om du vill ha en seriös och bra aktör för att handla krypto på. Och sist men inte minst, Bricknode ska noteras. Kolla in deras prospekt och så vidare hos din nätmäklare eller på bricknode.com.
Vill ni snacka mer med oss, kontakta oss då på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Har ni inte Twitterkonto, skapa ett och följ oss. Det boostar våra egon och lämna en recension på iTunes.
Går man in på vårt Twitterkonto ser man ju direkt också en pinnad tweet där man kan hitta länk till både din och min Twitter också, där vi kanske är lite mer aktiva än poddkontot.
Sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då, Niklas?
Då vill vi säga stort tack, kära lyssnare, för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.